År 2002 förändrades världen på många olika sätt. Men Gud förändrades inte på något sätt. Både här hemma i Sverige och utöver världen så har händelser utspelats som gjort oss ganska skärrade, upprörda och indignerade. Oroliga kanske. Tyvärr så har inte terrorismen och våldsdåden upphört. Det är ju så här att i vår värld så förändras villkoren ständigt. Den som kan le idag kanske imorgon måste gråta. Och den som idag gråter kanske imorgon får le. Den som idag är frisk kan imorgon vara sjuk, till och med borta från scenen. Hela vår tillvaro präglas av den här bräckligheten och oförutsägbarheten. Och tyvärr är det ju också så att ingen av oss, kanske inte tyvärr, men ingen av oss är precis likadan som för ett år sedan. Alla har vi blivit äldre. Alla har vi förändrats på något sätt. Förhoppningsvis har vi mognat både andligt och psykiskt, psykologiskt. Men mitt i den här oförutsägbarheten och förändligheten som vi inte kan göra någonting åt, så är vi idag samlade till gudstjänst för att tillbedja, prisa och ära honom som är den enda som inte är underkastad tidens förändringar. Honom om vilken det heter, han är den sanne. Igår, idag och i all evighet. Därför liknas Bibelns Gud ofta vid en klippa som står kvar lika orubbligt även om en hel ocean skulle vräka sig på och vara i uppror runt omkring den. Det är en bild som betyder att Gud inte sviker. Han förblir pålitlig. Eller som gudsmannen Mose uttryckte det: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan jorden och världen blev till så är du, och Gud. 1000 år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Det vill säga, innan de urgamla arvkedjorna reste sig ur jordens sköte så fanns den Gud som vi är här för att tillbedja idag. I Gud så föddes jorden i förrgår, i hans tidsperspektiv. Och det var på hans befallning som det ägde rum. Bara den insikten inger ju en oerhörd vördnad och borde få oss att falla ner i tillbedjan. Den politiska scenen förändras ständigt. Filosofiska, ideologiska system avlöser varandra. Men Guds ord står fast. Man kan säga, eller kan man säga, att Gud är en trofast Gud fast världen ser ut som den gör. För en del år sedan så besökte jag Amsterdam med en ungdomskör och vi hade en fridag och vi gick omkring på Riksmuseet där nere, som är världsberömt för sina oerhörda skatter. Men det var en tavla som grep mig mer än alla andra, som jag stannade upp och betraktade en lång stund. En liten tavla som porträtterade en gammal man med ett sorgset ansikte. Och under står det profeten Jeremia. Och det avser det Rembrandts kända målning, alltså, som avser att teckna profeten Jeremia där han sitter och skådar ner över Jerusalems ruiner. Året är 587 före Kristus. Jerusalem har jämnats med marken och folket har förts bort i fångenskap. Det är den mörkaste epoken i Israels historia. Och där sitter han och begråter Jerusalems ruiner och tecknar sina klagovisor som vi har bevarade i Gamla testamentet. Och han utgjuter sitt hjärtas förtvivlan. Men mitt i detta mörker så finner han ändå grund och skäl till att hoppas på framtiden. Och plötsligt så utbrister han där i tredje kapitlet: men det ska jag besinna, och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, för det är inte slut på hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Och så glimmar det till mitt i hans depression när han betänker vem Gud är. Men hur vet man att någon är trofast? Det går inte att avgöra i ett första möte med en person, eller hur? Man kan inte säga efter det mötet: det här var en pålitlig människa. Utan den egenskapen kräver en viss tid för att kunna komma fram till. En tid som den eventuella pålitligheten utmanas under. Det kräver ett tidsperspektiv. Endast efter en tidserfarenhet kan vi avgöra om en människa är trofast eller inte. Därför är det viktigt att Bibelns Gud också är historiens Gud. Det är bara inom historiens ramar som Guds trofasthet kan bli känd. Och det räcker inte med att han i en fjärran position någonstans skulle låta meddela: jag är trofast. Hur vet vi det? Hur kan vi veta att han är det? Det måste få ta sig uttryck i den mänskliga historien. Själva skapelsen är ett ständigt pågående vittnesbörd om att Gud är trofast. Han är inte bara skapelsens upphovsman, han är också den som med sitt maktsord bär allt och håller samman allt i ett ordnat kosmos istället för ett kaos. Det är han som håller, med hjälp av de fysiska lagarna naturligtvis, som han själv har skapat, jorden och solen på precis rätt avstånd ifrån varandra, så att jorden är en planet möjlig att leva på. Det är han som ser till att jordatmosfären har exakt rätt syrehalt anpassad för våra lungors behov. Årstidernas växlingar som möjliggör sådd och skörd är ett uttryck för Guds pågående trofasthet, fast vi inte tänker på det. Men därför är det egentligen så följdriktigt att säga, när man sätter sig vid bordet: tack gode Gud för maten. Utan Guds trofasthet, ingen möjlighet att ha mat på bordet. Men så också Guds direkta ingripande i den mänskliga historien, som alltså Bibeln vittnar om. Abraham fick löften att tro på, och han fick grunda sin tro på Guds trofasthet, den som har givit löftena. 600 år senare håller Mose ett tal till ett folk som blivit befriat ur Egypten. Ett folk som Gud hade lovat skulle komma ur Abrahams släkt. Och nu var det ett folk. Och så säger han att Herren har befriat oss därför att han är den trofaste guden som håller sitt förbund som han slöt med Abraham 400 eller 600 år tidigare. Och det förbundet som ingicks mellan Gud och folket betraktades från Guds sida som ett äktenskapsförbund, avsett att uttrycka kärlek och trohet. Trohet är kärlek i ett historiskt perspektiv. Trohet är kärlek som är utdragen, så att säga. När folket sviker sin Gud, så ses det som ett brott mot äktenskapsförbundet, där Gud står som den sårade och övergivna part. Och uttrycker sin bedrövelse och sin vånda genom profeterna. Och vädjar till folket: kom tillbaka till er rätte man. Men man lyssnade inte. Och fångenskapens tid blev ett faktum. Men i sin trofasthet så sa Gud: 70 år ska jag begränsa den till. För att mina löften som är knutna till detta folk kan ju inte upplösas och gå om intet. Och 539 så erövrar den persiske kungen Kores babyloniska riket, lägger det under sig och ger märkligt nog judafolket tillåtelse att resa tillbaka hem till Juda och Jerusalem och bygga upp både staden och templet igen. Därför att Gud är en trofast Gud. Hela Israels historia andades Guds trofasthet mot ett många gånger trolöst folk. Och i Saltaren återkommer ständigt det här temat. David säger i psalm 89: Herren, härskarornas Gud, vem är lik dig? Din trofasthet är runt omkring dig. Det är precis som om han såg Gud vara klädd i trofasthet. Till himlen sträcker sig din nåd och din trofasthet upp till skyarna. Det vill säga, den är gränslös, den är omätbar. Vi har just firat jul. Och julen är egentligen det yttersta beviset för Guds trofasthet och Guds trohet mot sina löften. Han lämnade oss inte i sticket. Han kom till oss i en mörk och trasig värld som han hade lovat. Inga profetröster hade hörts på 400 år. En pinsam tystnad rådde. Men så plötsligt bryter en lovsång fram mitt i ett kök i Judéns bergsbygd. Och den unga Maria, havande med världens frälsare, prisar Gud för att han har hållit sina löften till fäderna. Och det barn som hon bar på var så att säga löftenas uppfyllelse. Den gamle Simon några veckor senare, som hade levt långt upp i åren, starkt medveten om att Gud är en trofast Gud. Han kommer att hålla sina löften. Och Gud hade funnit behag i Simeons envishet att hålla fast vid att Gud är trofast. Så han hade sagt till Simon: du ska inte behöva dö förrän du får se min frälsning. Och så står han där plötsligt en dag med Jesus barnet i sina armar. Och han lovar och han tackar Gud för hans trofasthet som nu ska uppenbaras för alla folk genom detta barn. Och så kommer det nya förbundet som Jesus alltså instiftar genom sitt eget blod. Genom vilket Gud ikläder sig hela ansvaret. Det gamla förbundet, liksom alla förbund, innebär ju en ömsesidig överenskommelse mellan två parter som ikläder sig förpliktelser, ansvar och vissa villkor för att man ska uppfylla förbundet. Det gamla förbundet hade misslyckats därför att folket inte uppfyllde sina villkor. Det nya förbundet är ovillkorligt. Det är Gud som ikläder sig hela ansvaret. Han säger: jag skall förlåta deras synder. Jag skall skriva min lag i deras hjärtan. Jag skall låta min ande bo i den. Det är det som Jeremia redan talar om. Och så säger Jesus i det att han lyfter kalken när det sista måltiden. Detta är det nya förbundet i mitt blod. Och det innebär att Gud ikläder sig hela ansvaret för vår frälsning. Det är inte stipulerat med vissa villkor. Om vi så att säga gör vår del ska Gud göra sin del. Han tar hela ansvaret från början till slut. Han som i er har börjat ett gott verk, han ska fullborda det. Därför att han är trofast. Där ska vi vila. Där ska du vila. Din frälsning hänger inte på dig och din duktighet. Den hänger på Guds trofasthet. Och han kommer att sätta en ära i att fullborda det verk som han har börjat i dig. Var inte orolig. Det är Guds verk. Och han vill då att vårt gensvar mot hans trofasthet ska vara också i våra liv en trohet både mot honom själv och mot varandra. Trohet är en av de vackraste men kanske mest sällsynta dygderna som finns. Vi lever i en tid då man inte alltid tycks sätta en ära i, en heder i, att hålla givna löften. Vi upplever det både på det politiska planet och det personliga planet. Hur ska människor lära känna en trofast Gud? Jo, genom vår trohet mot honom och mot varandra. Det hette i den gamla scoutlagen, det heter inte så längre, men man lovade vara trogen Gud och kamraterna. Det får inte det stå så, alltså Gud längre. Jag vet inte hur det är i samfundets scoutlöften, får det säkerligen vara så, men Annars har man tagit bort ordet Gud där. Men det var väldigt fint löfte. Trogen Gud och kamraterna. Det är precis det handlar om. Det är i de små vardagliga sakerna och i relationerna till varandra som vår trohet prövas. Till exempel, den som går med förtal, han förråder din hemlighet. Men den som har ett trofast hjärta, han döljer vad han får veta. Han för inte skvallret vidare. Han är trofast. Din trohet i det lilla bevisar din lojalitet till Gud. Den som är trogen i smått, sa Jesus, han är också trogen i det som större är. Men den som är ohederlig i det som är litet är förmodligen också ohederlig i det som är större. Gud älskar trohet, för det bekräftar vår kärlek till honom och vår respekt för andra människor. Och det är endast i en värld där troheten utmanas som vår kärlek till Gud kan bekräftas på det här sättet, eller hur? I en fullkomlig värld där inget utrymme för svek skulle finnas, det skulle heller inte trohet kunna manifesteras. Det är märkligt att det är endast i en trasig och fallen värld som trohet kan komma till uttryck. Ingen far väl av svek och trolöshet. Inte den svekfulle, inte den som drabbas av sveket. Trohet avslöjar vår karaktär. Vad vi anser viktigt i livet. Men också här kommer anden vår svaghet till hjälp. För vi känner genast, hjälp, vem är jag? Och andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod och trofasthet. Anden vill producera denna frukt i våra liv. Och det är endast i ett längre tidsperspektiv som trohet kan utvecklas och bekräftas. Vi kan misslyckas, men Gud ger oss utrymme att börja om. Och kanske misslyckas igen, men Gud ger oss utrymme att börja om. För att genom oss bygga upp en trofast karaktär. Därför säger Jesus, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets segerkrans. Den som är trogen in till döden ska egentligen inte dö, utan krönas med det eviga livets segerkrans. Trohet ger inte omedelbar utdelning i den här världen. Därför att den här världen, den är orättvis. Den är inte moraliskt uppbyggd på det sättet att det goda alltid lönar sig. Tvärtom. Trolöshet kanske lönar sig bättre. Men det är inte sveket som ska segra. Det är trofastheten. Guds trofasthet. Och det vi gjort mot honom i trohet. Och mot andra människor i trohet. Din trofasthet kommer att prövas. Om den inte redan har gjort det. Alltså din trohet mot Gud. Jag minns när Maria Augustin, som sitter med oss idag, berättade en tid från hennes liv som var väldigt tuff. Och då hon kanske vägde, du får rätta mig, ska jag lämna Gud eller inte? Och så tolkade hon det ändå som jag redan antytt, mitt förhållande till Gud är som ett äktenskapsförbund. Och du vet, man gifter sig, så säger man i nöd och lust. Okej, nu var det nöd. Men ändå har jag lovat, jag ska älska dig då också. Och ibland kanske Gud liksom drar undan mattan under våra fötter. Eller tränger in oss i ett hörn. Och det syns som om vi inte hade någon belöning för. Någonting alls för. Tvärtom, för att vi tror på honom. Och det är som om Gud frågade oss, vill du älska mig nu också? Är du inte ser några som helst fördelar med det, kanske bara nackdelar. Vill du älska mig ändå? Eller nu också? Men det var hela problematiken i Jobs bok. När Gud tog bort sina välsignelser, så var den frågan som ställdes, är Gud värd att älskas för vem han är, eller bara för vad han kan åstadkomma för oss? Det är det som jag tror Gud vill pröva under våra liv. Vi har fått genom det nya förbundet helt nya förutsättningar att tjäna Gud. Nåden är drivkraften, inte lagen. Och Gud vill väcka ditt och mitt hjärta till trohet. Han vill motivera oss. Och han har valt att kalla oss Jesu Kristi brud. Det mest intima och den mest ömsinta beteckning och benämning som man kan få om ett förhållande. Och som talar om en trohetsrelation mellan honom och oss. På samma sätt som han har älskat oss är vi också pliktiga att älska varandra i trohet. Låt oss bedja. Käre gode Gud, tack för att du påminner oss om din trofasthet. Precis som grabbarna sjöng här, alla behöver någon att lita på. Människor kan svika, det är för att vi är människor. Men du kan inte svika, det är för att du är Gud. Hjälp någon idag att fatta nytt mod, Herre. På grund av denna sanning. Att du har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller övergiva dig, säger Herren. Var inte orolig. Jag är densamme. Jag har inga avsikter att överge dig. Tack gode Gud, vi får ta till oss detta.